Då har jag lämnat radiostudien och gått några tiotal steg längre bort i korridoren här på Ylestä botten i Vasa. Här har byggts upp en tillfällig simultan tolkningsstudio som används då regeringen håller sina presskonferenser. Det är spännande tider nu med covid-19 och så vidare. Och här träffar jag två språkkunniga damer, Tina Kjellgren och Annika Törmä. God dag på er.
God dag. God dag, Roger. Ja.
Ni har just pustat ut här efter att ha simultantolkat en av flera presskonferenser. Det var finansministeriet här som pratade om ekonomiska utsikter och så vidare. Hur pass tungt var det om vi ställer en sån fråga? Vi börjar med Tina.
Ja, det var ganska intensivt och mycket termer, mycket siffror, mycket tal om ekonomiska utsikter. Vi gjorde vårt bästa, kan man säga. Mm. Mer än så kan man inte göra.
Ja. Annika, det är väl så att man läser på för det som komma skall. Ni visste att det är mycket ekonomiska termer den här gången, så då får man gå igenom de orden på förhand.
Ja, det gör man förstås, att man försöker förbereda sig så gott man kan. Och det beror på förstås om man får material i förväg eller inte. Och får man inget material, så då måste man gissa sig fram lite och försöka söka fram sånt som man tror kan bli väsentligt och behövligt.
Mm. Och ni turas ju om här att ni tar en minister åt gången, eller hur det nu funkar.
Ja, vi brukar göra så att en talare, en tolk. Men i vanliga sammanhang, här har vi lite kanske snabbare byten än vanligt. Men så där i vanliga fall så är ett tolkningspass ungefär 20-30 minuter. Och så byter vi efter det.
Och då är man mör i hjärnan.
Då är man ganska mör i hjärnan. Men man vilar inte på lagren, utan man hjälper kollegan. Man hjälper med siffror, man skriver ner termer, man följer med diskussionen hela tiden.
Mm. Nu är jag nyfiken. Hur blir man tolk, eller föds man till det här? Måste man ha några speciella kopplingar i hjärnan för att hinna liksom höra på ett språk, det kommer in i öronen och så ska det komma ut med någon, vad är det, knapp sekunds fördröjning, eller vad blir det för eftersläpning?
Ja, eftersläpningen kan ju bero lite på taltakt och så vidare, men det man gör är ju att man lyssnar, förstår och översätter i huvudet, och så ska man få ut det på det andra språket. Det är ju det man gör. Och ingen föds till tolk, tror jag, men vissa kanske har bättre förutsättningar än andra. Och det har mycket med personlighet att göra, tror jag också. Det är inte riktigt samma sak som översättning. För när man översätter så får man ju sitta och slå upp i ordböcker och så vidare. Det hinner man inte riktigt göra alla gånger när man tolkar. Mm. Så att det är lite annorlunda. Ja.
Det har nog gjort en del sådana här lättsamma intervjuer som jag håller på mest med. Så då har man ju pratat med någon på finska eller något annat språk. Och så simultantolkar man efterskott i efterhand, översätta det till svenska. Och då förenklar jag ju en hel del. Så, och det är väl tillåtet för mig, men just när det handlar om politiska termer och ekonomi och så vidare, så här är det ju väldigt noggrant att faktiskt budskapet förblir oförvanskat.
Jo, det är sant, och vi försöker alltid återge det som talaren säger. Det som sägs försöker vi återge till 100%. Mm. Det är klart att det inte lyckas till 100%, men att vi säger inte något annat utöver det som talaren har sagt. Vi försöker hålla oss till sanningen, så att säga.
Ja. Ni är bara ett språkrör, och era värderingar ska ju absolut inte komma med.
Nej, så är det. Mm.
Vad händer om någon person blir riktigt arg? Kanske rent av svär?
Då ska man nog bli själv lite arg också. Mm. Och svära kanske lite.
Det kan hända att svordomarna låter lite värre när man får dem i hörlurar direkt in i örat. Så då kan det hända att tolken mildrar svordomen lite grann. Men man ska nog låta det höras att talaren är arg och faktiskt uttrycker sig lite häftigt.
Om ni simultant tolkar kanske ett möte, vilket ni säkert också gör, så då märker ju personerna. De står ju inför varandra och säger att nu kommer det rök ur öronen, så man förstår att den andra är arg kanske.
Ja, det ser man ju förstås på den andra nog, men det får också förmedlas med ord.
Ja. Mm. Hörrni, det är väldigt speciella tider nu med coronaepidemin och så vidare. Hur har era arbetsbilder påverkats? Om Tina får börja.
No, alltså som konferenstolk så har vi ju påverkats otroligt mycket av det här covid-19. Mm. Det började hända här någon gång i början av mars. Så började det komma samtal och e-post med avbokningar.
Mm.
Och det hela pågick i ett par veckor och plötsligt så märkte man att kalendern var tom. Mm. Så nu är det faktiskt så här att alla våra uppdrag, tolkningsuppdrag, konferenstolkningar då uttryckligen har inställts fram till sommaren. Så det har varit en stor ekonomisk förlust.
Ja. Nå, ni fick ju jobba här nu då på distans tack vare eller på grund av att Nyland stängdes av. Det är väl kanske därför som du, Tina, är här och bor i, för tillfället i, vad det är, Öja.
Ja, det stämmer. Hälsningar till Öja. Ja, alltså vi har sommarstuga i Öja och det var därför jag befinner mig där, eller här, mm. här nu i Österbotten. Så vi kom från Helsingfors 3 veckor sedan och har bott där och därifrån pendlar jag hit till Vasa.
Mm. Men vad händer nu då? Nu öppnar man gränsen till och från Nyland häromdagen.
Ja, nu stannar jag här ett tag till.
Ja, och presskonferenserna fortsätter väl?
Ja, vi vet inte riktigt hur de fortsätter, men förmodligen kommer presskonferenserna att fortsätta till kanske slutet av maj eller någonting sånt, så länge det här läget pågår och krisen finns.
Mm.
Att statsrådet har säkert behov av att informera så länge krisen pågår.
Ja. Jag hörde med dig, Annika. Du har en tom kalender, förutom de här grejerna kanske.
Ja, det är likadant för mig som för alla andra tolkar, som Tina nyss sa, att någon gång i mars började det komma annulleringar och många evenemang ställdes in och möten ställdes in, bolagsstämmor, andra seminarier och konferenser. Antingen hade de blivit uppskjutna eller ställts in helt och hållet. Och det påverkar många tolkars ekonomi. Så att nu finns det ju en möjlighet också att söka stöd och anmäla sig som arbetslös om man har behov av det. Men många tolkar jobbar också som översättare till exempel och har eventuellt möjlighet att livnära sig på den biten då.
Mm. Hur är det med sådana här distansmöten, videokonferenser och så vidare? Där behövs väl kanske också tolkningshjälp. Men hur mycket hålls sådana möten?
No, de har också ökat nu. Jag har hört om tolkar som har jobbat mera nu med sådana här distanstolkningar. Att vissa möten har ordnats på distans och då har de också haft tolkning.
Mm.
Så det ökar hela tiden egentligen.
Ja, vi måste kunna kommunicera över språkgränserna. Mm. Nu är jag fortsättningsvis lite nyfiken på just det här jobbet och hur man halkar in på det här. Annika Törmer, vad är din bakgrund? Har du studerat språk i grunden eller?
Ja, jag har studerat språk. Jag är uppvuxen i en tvåspråkig familj. Det har i sig kanske inte stor betydelse, men jag har alltid haft ett intresse för språk. Och så kom jag till Vasa universitet och började studera finska som huvudämne och så har jag läst också tyska och engelska och en del nordiska språk.
Mm.
Så att jag har gått min utbildning här i Vasa på universitetet och den utbildningen finns tyvärr inte längre, den såldes ju ut i Jyväskylä och där har tolkutbildningen väl inte fortsatt, åtminstone inte när det gäller de här inhemska språken och de nordiska språken. Så att den utbildningen finns inte kvar längre, men på den tiden så kunde man läsa tolkning som biämne här i Vasa. Och så ordnades det också tolkningskurser för nordiska tolkar. Så att vi hade kurser på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo eller Handelshögskolan i Köpenhamn. Och var en vecka åt gången någonstans för att öva tolkning i nordiska sammanhang. Så det har egentligen varit min väg in på tolkningsbanan.
Mm. Vad är det med dig, Tina?
No, lite samma som med Annika. Att jag har också vuxit upp i en tvåspråkig familj med finska och kokkola-dialekt.
Grundspråtsi.
Grundspråtsi, ja. Och lite grekiska där vid sidan om också. Oj. Så jag tror att jag har funderat någon gång så här efteråt att kanske det har varit orsaken till att jag har blivit lite så här språkpåverkad. Att vi har haft liksom, av familjeskäl så har vi haft grekiskan också med i bilden.
Ja.
Lite grann där och sen genom studierna, sen lite översättningsstudier, språkstudier, sen kom jag med i arbetslivet, men sen där i ett skede 2006 så bestämde jag mig för att söka till, då på den tiden så fanns det ännu en sån här konferenstolkutbildning i Åbo. Mm. Det finns inte tyvärr mera, men då fanns det ännu. Och dit sökte jag, tog tjänstledigt och sökte. Ja. Och sen på den vägen blev det att jag återvände aldrig tillbaka till gamla jobbet och blev egenföretagare istället.
Ja. Med tanke på att det kanske finns en annan ungdom som hör det här, eller någon förälder till någon ungdom som är lite rådvill med vägval i livet, studier och så vidare. Att, är det här något ni vill rekommendera? Vad är det roligaste med att vara tolk och översättare också för den delen?
Jag tror att jag talar för oss båda när jag säger att det här är ju ett otroligt fint yrke. Alltså verkligen, jag älskar det här yrket. Och det är få som vet om det här och folk vet överhuvudtaget inte egentligen vad en tolk gör och var man tolkar. Men vi råkar ut för allt möjligt och vi jobbar i olika sammanhang med olika människor och på olika språk. Och det konstaterar här just med Annika att vi har varit på terrorrättegångar och vi har träffat kungligheter och skurkar och kungligheter kan man nästan säga, så att det är otroligt spännande. Jag kan inte annat än rekommendera det här.
Mm. Och ja, beroende på vilka språk man då specialiserar sig på så kan man få resa världen runt också kanske.
Det får man faktiskt, ja. Singapore till exempel har jag varit på i tolkningssammanhang. Mm. Men det är ju inte varje år, inte varje vecka eller varje år heller, men ibland ja. Och nordiska länder såklart, där reser vi regelbundet. Och i mellan Europa och så här.
Mm. Annika, du ska få en sån här fråga, att när ni då tolkar någonting, vi säger i Singapore för det tillfället, då är det kanske någon singaporean eller någonstans utomlands, och så är det någon finländare eller svensk eller någonting då, som samtalar med man. Ni är ju liksom tredje part, tredje hjul, och på sätt och vis med i samtalet ändå. Men kommer det här som ni har tolkat, kommer det ihåg någon gång att tacka er för att det var bra tolkat eller så vidare?
Vi får faktiskt ganska ofta tack av de som verkligen behöver tolkningen. Mm. Så det är väldigt tacksamma för att vi finns. Ja. Och många gånger är det någon som kommer fram eller som kommer in i vår tolkkabin efteråt och tackar oss för tolkningen. Mm. Och ofta när en konferens eller ett seminarium avslutas så kan det hända att ordföranden kommer ihåg att säga tack till tolkarna och tack till tekniken. Mm. Och det är ju trevligt.
Ja, mycket bra. Hej, tack ska ni ha. Och ja, våren rullar på så där knaggligt. En del jobb för Yle här bland annat. Men
ja, våren rullar på. Jag har en del översättningar som jag jobbar med också. Och sen får vi se hur det fortsätter med de här presskonferenserna. Mm.
Tack Annika. Ja, och Tina, samma ord där kanske för dig.
Ja, tack. God fortsättning på våren.
Får jag hälsa?
Jo, absolut.
Jag skulle gärna vilja skicka en varm hälsning till alla tekniker som ser till att vi får jobba i en bra arbetsmiljö. Mm. Och som ser till att vi får bra ljud och att vårt ljud går ut. De är oersättliga och de är ofta experter, sakkunniga, glada och trevliga människor. Stort tack till dem.